Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
God dag! Det är fredagen den 22 maj och picknickens dag. Vi håller oss däremot inomhus med en slät kopp vatten, men med god stämning till. Det mättar kanske inte på det traditionella sättet, men magen fylls av sköna känslor kan man säga istället då. De som håller fanan högt idag är språkvetare Patrik Hardenius.
Hej, hej!
Journalist Maja Åse.
Hej, hej.
Och ekonomijournalist Gunnar Harrius.
Inte bara journalist alltså.
Nej. Du fick något lite extra.
Det var jättefint. Jag kan säga djur- och naturjournalist kan jag säga om mig.
Flora- och fauna-journalist.
Ja.
Mm, kanon. Mm. Har ni följt veckans stora kulturhändelse?
Absolut.
Mm. Troligtvis.
Det är ju att jätten Himble äntligen är på plats vid sin nya hem i Älvsered.
Det har jag missat.
Jätten Himle, är det ett konstverk? Himle.
Ja, det kan man väl säga att det är i någon form. Det är en konstnär som har skapat honom, jätten. Jag kan berätta så här, det var nöjesparken Fun City utanför Varberg som la ner 2012.
Stavas det F-A-N City?
F-U-N.
F-U-N.
Jaha. Ja, jaha.
Typiskt.
Men blir härligare, tror jag, att vara just där. Men då blev den 17 meter höga jätten Himble då kvar vid E6an. När de liksom...
Ja, det var liksom en reklamjätte.
Det kan man väl säga, men också lite för svår att röra då, eftersom den väger 8 ton.
Oj.
Mm. Och markägarna ville riva statyn, men sommaren 2025 startades en namninsamling för att rädda honom från skrotning.
Man kan alltid lita på folket.
Eller hur? Mm. Och detta ledde till att Himble då istället flyttas till Älvsered utanför Falkenberg. Och i morse lyftes den på plats av en jättekran. SVT sände live.
Mm. Oj, det är som kyrkflytten fast lite på ett annat sätt.
Mm, det får man ändå säga.
Fast ändå ganska
fast mer riktiga Sverige. Mm.
Ja, alltså jag tror sändningen ligger kvar på SVTs hemsida. Om man går in, jag kan säga så, man kan scrolla de första 30-35 minuterna.
Vad var det mest dramatiska när det verkligen liksom brann till?
Mm, jag skulle säga att många var mest upphetsade när han så att säga sattes på plats.
Restes liksom.
Ja, inte, han var, det restes väldigt länge, om vi säger så.
Men låg han ner först och sen åkte upp?
Ja, han har en väldigt prominent näsa som han lutade sig mot på något sätt. Så att han låg i någon form av 45 grader vinkling och sen så tog kranen upp honom då och reste upp.
Men alltså, när det var kyrkflytten, då var det ju Sverker som gjorde helt legendariska bra intervjuer framför liksom, när kyrkan kom åkan. Var Sverker här också och gjorde...
Liksom... Tyvärr inte. Det var en annan SVT-medarbetare.
Ja, som från... också gjorde fantastiska intervjuer.
Ja, det var inte jättemånga intervjuer. Jag tror det var någon från SVT Halland som gjorde en eller två. Men de pratade bland annat med arbetsledaren Lennart Johansson. Han sa att det var första gången en jätte flyttas i Sverige.
Oj, men då räknar ju inte med på den tiden jättarna regerade över landet innan människan.
Eller den här, vad heter det på tyska, det gråste, den största björnen i Sverige i Sveg. Den måste ha flyttats någon gång. Det här blir väldigt spännande. Ja. Lyssnarna kommer att dräna oss i besked.
Vi hoppas att...
Det finns en jätte i Gränna också.
Just det.
Ja, men den är väl i Gränna? Den har väl aldrig flyttat?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Lennart... Domkyrkan. Alltså, det är ju mycket att tänka på.
Ja, det. Lennart sa också att det var jättekul.
Bra. Den var ju...
Ja, det var väldigt bra gjort.
Om Pernaroskin hade varit här så hade vi redan fått den.
Ja, exakt. Då hade det sagt. Men nu var vi glada att Lennart kunde dra den. Kommer ni besöka det här? Blir det en turistmagnet i sommar, tror
det
ni?
Det tror jag.
Ja?
Falkenberg är så trevligt och Älvsred är ju inte dumt heller.
Nej, visst.
Nej. Och halländska låter underbart.
Ja, och i Halland lever de längst i hela Sverige. Jag menar, det är ju tre topp. Bara där.
Ja, ja. Verkligen. Men vet ni vad? Det är faktiskt inte slut på jättestatynyheterna. För att när man väl börjar titta så hittar man överallt. Helsingborgs Dagblad rapporterade att en 10 meter hög staty föreställande Michael Jackson ska resas i Ängelholm.
Vad händer med hans
näsa?
Ja, det undrar man ju.
Nej, det är ett fan som har köpt den här stora statyn. Det fanns 10 stycken 1995 som funnits runt om i världen. Och då har den här Ängelholmsbon köpt den från en i Österrike och ska resa om ett par veckor.
På sin egen tomt då, eller?
På sin egen tomt, det stämmer. Det är ju, jag vet, Lasse Diding, Varbergsprofilen, han har ju en 8 meter hög staty av Lenin på gården.
Absolut. Så
det finns en allsidig herre.
Olika vill man ha det på olika sätt. Jag skulle vilja ha en staty av Sabrina tonårshäxan, men det får man väl inte i det här Sverige.
Inte rebooten, utan original.
Original, såklart. Då har jag uppdaterat.
Har så mycket referenser.
Den unga referensen tar oss vidare in i dagens spaningar. För att nu har det blivit dags för en hel drös oförglömliga sådana. Eller hur, Patrik?
Verkligen.
Varsågod och börja.
Och jag ska ta er till Kulturhuset, där jag är i Stockholm vid Sergels torg, där jag arbetar när jag inte sitter här och spanar. Där finns det faktiskt en utställning på översta våningen nu med jättestora ansikten som man kan gå in i. Så det finns en koppling till jättar, kan man säga.
Jaha, kul. Ja.
Men där på förmiddagarna så tar vi emot skolklasser i det som heter Rum för språk. Och det är ju fantastiskt roligt och uppeende och givande på alla sätt. Och jag brukar visa en vägg med 1000 ord för skolbarnen. Och så pratar vi om vackra och fula ord och nedärvda och lånade och nyskapade och bortglömda. Och så får alla eleverna varsin liten whiteboard som man kan skriva sina namn på. Och sen så svarar de på olika frågor med att skriva. Det är ett bra sätt att få även de som inte pratar så mycket i klassen, så skriver alla olika saker. Och så
frågar. Har ni med dagsmeja?
Vi har med dagsmeja, och det brukar komma upp nämligen som en fråga. För jag frågar då när jag visar de här 1000 orden, vilket tror ni är ovanligast? Och då är dagsmeja just ett sånt ord, för det står på skärmen. Mm-hmm. Och det vet väldigt få barn vad det betyder. Men det vet ju du, eller hur?
Ja, och spanarna vet, alla vet ju inte heller. Nej, men det är när du töar på våren och du droppar så vackert från taket. Precis.
Det var en olycklig stund i spanarna.
Nej,
för ett tag sedan, ingen av oss visste.
Ja, just det. Nej, annars eskulap brukar dyka upp också.
Ja, det vet jag inte heller vad det är.
Nej, det vet Maja? Nej.
Nej.
Nej, det är ett roligt ord för läkare. Och kontrapropositionsvotering tycker de barnen också är jätteroligt, för det är så långt.
Ja.
Och Brexit, jag lär mig ju ofta någonting också, för Brexit trodde jag bara var Britain och exit. Ja. Men det är också en tackling i fotboll, det här lärt mig.
Ja. Mm. Kom den före eller efter?
Nej, den kom efter. Ska säga, alltså en Brexit-tackling är en särskilt ful tackling.
Ja. Aha, ja. Du kunde?
Ja, visst. Men jag är väldigt fotbollsintresserad.
Ja, jag fattar. Bra.
Och ung.
Allt på en gång. Ja. Precis. Jag brukar också fråga, vad är vanligast? Vad tror ni? Ja, vad tror ni? Vilket är svenska språkets vanligaste ord?
Och tack för mig. Och dig.
Tack för mig.
Att.
Alltså, otroligt snyggt. Det brukar jag även säga till de elever som gissar och, för det är ju topp. Alltså det är i tät tävling med i att, kommer också där bland de 10 i topp. Flera andra, de brukar ju gissa hej och nej och tyst och jävlar, och så vill alltid någon elev säga 6-7 också.
Ja.
Såklart. Så det är, ni har helt rätt. Men så började jag tänka så här, för jag har ju stått där och sagt det här några gånger. Stämmer det här verkligen? Är det sant? Så jag lät min AI-hjälpreda att räkna orden i min förra spaning. För att se, vad är mina vanligaste ord? Och det såg jättebra ut, för på min topplista låg också och det och är och att och ja och på och inte och för, sa AI, jättesnällt. Och så gav den mig också så här, på det här lismande inställsamma sättet, nu när jag har lyssnat på din spaning så tycker jag, du vet, förstår
det var så himla bra.
Alltså jag har inte bett om det där. Nej. Men jag får det ändå. Okay. Det var fortfarande något som skavde, det var något jag kände, det här är inte rätt, så jag började lyssna själv. Och det är ju plågsamt på många sätt att lyssna på sig själv. Men jag lyssnade och så räknade jag. Ja, lyssna här. Säg inte bara att vi ska följa personalens anvisningar. Vi måste ju lyssna på dem först. Alltså, hörde ni där? En gång kan du... Precis. En gång. Hör. Anvisningar.
Ja.
24 sådana hade jag.
Nej, oj då.
Precis.
Är det lite eller mycket?
Ja, det klarar lätt in på tidtopplistan.
Ah, okay.
Det placerar sig någonstans mellan D och R, som vanligaste uttryck. Och det är vad min spaning handlar om.
Ja. Är det ö eller ö?
Alla ö. För alla ö är på uppgång. Även om man säger ö. Och ö. Det är ju inte bara sista bokstaven i alfabetet, det är ju ett landområde som omges av vatten på alla sidor. Och det är en ovanligt vacker vokal och en diskurspartikel.
Oh.
Alltså ett ljud som fyller ut när vi, eller ett ord som fyller ut när vi talar eller skriver. Och det kan ju tyckas meningslöst och slött och som att man inte vet vad man ska säga.
Fast det betyder väl jag tänker, gör du inte det?
Precis vad det gör. Och alla har ju nästan den typen av språkliga tics på olika sätt. Man kan säga väldigt många liksom, eller precis, eller kanske.
Eller dagsmeja.
Eller dagsmeja, det är ditt tics, eller hur? Ja, det har börjat bli det nu
i alla fall.
Verkligen, ja. Jag tror bara det är Horace Engdahl som talar i helt fullständiga meningar utan fyllnadsord. Men vi övriga behöver ju fylla ut. Alltså hjärnan arbetar inte så fort som vi pratar. Så vi måste...
Varför måste man låta då när man tänker?
Jo, för annars så överlämnar man åt någon annan att prata. Ah. Om jag nu tystnar,
Ja, då vill jag ju fylla i direkt.
Exakt, men om jag säger ö, då förstår du att jag har något mer att komma med.
Visst, här är inte plats för mig.
Nej, och hjärnan har ändå inte kommit på vad det var jag skulle säga. Så då, och så får ni... Så funkar det. Och så har vi ju alltid pratat. Nu ökar det. Och det ökar ju för att talspråket är den nya normen. Talspråket tar över och skriftspråket är lite på väg tillbaka. Lyssnare och tittare uppskattar det här lediga pratet. Att man inte läser från manus utan att man pratar som vi gör.
Eller så tvingar du att tycka om det för att det dominerar så mycket.
Ja, men man kan väl ändå tänka att om man gör det oftare så är det ju för att folk efterfrågar det. Det är min positiva tolkning.
Ja.
Det är öst.
I beg to differ. Jag tänker ett ångande 45 minuters föredrag av en äldre dam som pratar om någonting jätteintressant som har med korsstygn eller någonting att göra. Skulle också kunna vara lockande.
Verkligen. Ja, det håller jag helt med.
Tack.
Och just det ångande kring det där föredraget är man ju ute efter. Ja, men det är alltså det är Ring P1, det är Aktuellt, det är USA-podden och Fördomsshowen. Och överallt så hör man det här. Gunnar spanade om det här för 2 veckor sedan. Lite grann om...
reklamröster.
Ja, precis. Och då var ju du var ju inne på det då också, att det har liksom gått hela varvet runt nu, så nu ska man låta väldigt...
Ja, ett tag skulle man låta extremt vänskap, alltså som att man pratar med en kompis, och sen så skulle man gå över till att man nu är liksom nollställd och pratar som att man scrollar mobilen samtidigt. Och så. Ja.
Och då, men det här amerikanska då, när man pratar om, alltså i filmer?
In a world. Ja, men det är helt ute. Ja. Det är helt ute. Det är ingen som gör sådär.
In a world.
Nej.
Och i det här nya pratet, då dyker ju öarna automatiskt upp. För de är ju ett tecken på att man är jag skulle. Alltså, då kommer öarna. Mm. Mitt andra exempel kommer från en gäst här i Sverige. Det är ju ofta genom omvärlden som vi får syn på oss själva. Och i detta fall är det genom Walter Bligh. Har ni sett honom?
Nej.
Han är australiensare som bor här, eller Aussie in Stockholm som han kallar sig. Han har 29 000 följare på Instagram- och lägger ut korta, glada filmer om allt.
Jag har sett honom.
Ja. Du visste bara inte att det var oss i Stockholm. Ja. Och han pratar om att man måste tänka på vilka sockor man har på sig eftersom man ska ta sig skorna när man går in.
Och en sån etikett.
Nej, han är mer liksom, han är rolig kulturobservatör i Sverige.
Det finns ju ingenting vi svenskar tycker så mycket om som när omvärlden tänker på oss.
Verkligen.
Och han har förstått det och gjort en karriär på det.
Ja, verkligen. Ja. Och det kan vara såna här saker som att sten, sax och påse säger man på olika sätt i olika länder. Och nu säger vi det lite annorlunda i Sverige. För man säger tydligen rock, paper, scissors i USA och scissors, paper, rock i... Ja, ni fattar.
Men ni vet vad som alltid klår både sten, sax och påse? Spettet. Det är det hemliga. Oh. Så när nästa gång ni gör det så något, och ni tror att ni håller på att förlora...
Men hur gör man spettet?
Pekfingret rakt fram. Vinner alltid.
Underbart.
Oj. Mm.
Ja. För en tid sedan la han upp sina favoritord på svenska i den här. Och på tredje plats kom röv.
Oj.
På andra plats kom grönsaker och på första plats kom gröt. Och den
mycket
enda...
ö.
Ja!
Ja, tänk ändå. Jag lyssnar, Patrik. Det är härligt att ha en lyssnare.
Ja, för den enda motivation han gav var att grönsaker är vad de heter. Det tyckte han var roligt. I övrigt så var det bara ö.
Får jag rätta dig där? Den enda motivering som han gav.
Ja, motivation.
Ja.
Det är något helt annat.
Ja.
Ja, tack.
Tack.
Bra.
Då slapp vi mejla om det.
Korrläser i sändning. Ja.
Precis. Och det tredje exemplet kommer från våra namn. Förnamn kommer och går, som ni vet. Vår känsla för vad som är modernt eller omodernt går i cykler. Cykler skulle du rätta mig.
Ja, precis. Ja. Mm. Förlåt.
Det är jättebra.
Jag får slåss utanför här efter sändning.
Och vi vill gärna ge barn namn som de inte delar med för många i samma ålder, men, och absolut inte sina föräldrars namn och så. Men de ska ju samtidigt kännas igen och inte sticka ut för mycket. Och det gör ju att namn återkommer med ungefär 3 generationers mellanrum. För då har namnen hunnit kopplas loss från de allra närmaste, men de är ändå fortfarande bekanta i någon mening. Och för 10-20 år sedan så tänkte vi mycket också på att namnen skulle vara globala. Mm. Alltså de skulle funka i e-postadressen. Och då var det ju inte så populärt med prickar. Så Göta, Gösta, Östen, Örjan låg liksom fel i tiden. Gota, Jostan, Osten, Urjan. Ja, ni fattar. Så nu frågar jag, vad händer nu då? Det alltså, stämmer.
Källa alla mina kompisar som har skaffat barn så heter alla Göte, typ.
Nej, alla.
Och vad var det för bokstav? Vi hörde. Ja. Namnforskaren Katarina Leibring som är aktuell bland annat med boken Förnamn i Sverige som har kommit i en ny upplaga. Hon ger min spaning delvis rätt. Å-namn som Åsa och Håkan är fortfarande inte, har ännu inte börjat bubbla upp, och Måns och Mårten är på nedgång. Mm-hmm. Åke börjar komma tillbaka så smått.
Är det sant? Åke?
Ja. Bland Ä-namnen är det nästan bara Märta som är poppis. Mm. Men det har å andra sidan varit poppis länge. Det har liksom inte gått ner. Och Jerker och Märi tar det tufft, säger hon. Men Ö, där händer det grejer.
Mm.
Björn.
Björn, ja. Heter det mellannamn.
Har gjort comeback i stor stil.
Björn?
Ja. Mm. Ja.
Otippat tyckte till och med en sån kunnig person då, som Carina Leibring. Nu kom på 28:e plats i pojknamnslistan för 2025. Och Gösta och Göte, fler än 10 bärare på per år de senaste åren, vilket är ju mycket. Och snart kommer Göran och Örjan, spår hon. Flicknamn i Ö är lite ovanligare, men Gördis får numera 10-tal flickor heta.
Ja, jag känner en Gördis. Mm. Jag hade en tax som hette Göte. Jag vet inte om det räknas.
Ja, absolut. Ö. Ja. Allt, så jättebra. Länge det är Ö. Mm. Framtiden.
Ja. Ja, låt höra.
Mm. Ska vi på allvar prata svenska favoritord, så räcker det inte med att vi gillar gröt och grönsaker här hemma. Ö måste ut i världen. Inte bara i hårdrocksnamnen som Motorhead och Mötley Crüe. Jag har aldrig lärt mig, heter det Mötley Crüe eller Mötley Crüe? Nej, i alla fall. Vi måste lära världen stava som det låter. Burnout med Ö, va? Girl power med Ö. Och det svenska av dem alla, after work, eller hur? Stavas med Ö. Och när skolklasser kommer till rum för språk i framtiden och skriver sina namn på tavlorna, så står det inte bara allt oftare Björn och Östen, utan förstås Möja och Gönnar. Mm. Och Gössan.
Gössan, ja.
Fint, va? Inte? Mm. Och när jag frågar dem om svenskans vanligaste ord, så svarar de i kör med en rungande diskurspartikel.
Vet du vad? Jag är inte emot.
Jag måste bara tillägga att Göte, det är ju en sån här klassisk radiofigur. Göte Johansson i Sveriges Radio i Metropol. Vet ni vad jag pratar om?
Nej, nej. Men bra tillagt.
Ja, och han kommer heta Göte Johansson i fortsättningen.
Ja, perfekt. Musiken hörde du i programmet Spanarna, där vi säger om framtiden utifrån pinfärska exempel ur samtiden. Patrik Hardenius, du hade precis en spaning som tog sin utgångspunkt på Kulturhuset i Stockholm och en utställning där. Det finns många andra spännande utställningar såklart. Absolut. För den som är intresserad av det. Men du pratade om bokstaven Ö. Att nu är den vanligast i Sverige, eller framförallt ordet Ö.
Blev du lite självmedveten nu när du sa...
Alltså jag kände direkt, jag vågar inte säga någonting, för att jag är rädd att jag ska börja så...
Jag såg det på din min.
Ja, ja, någonting var det som hände i min kropp. Men det är väl så det ska vara i Spanarna. Det verkligen påverkar samhället. Både
och positivt i kroppen. Och negativt.
Ja, exakt. Mm. Maja, nu är det din tur att påverka kroppar.
Okej. Okay. Ja, det låter lite pretentiöst om jag ska klara det. Men i alla fall, i morse så hörde jag en nyhet som på radio faktiskt, som på något oväntat sätt slingrade sig in i min spaning. Och det handlar om de nya svenska bidragen till FN-organet UNESCOs lista över så kallade immateriella kulturarv, alltså sedvänjor, bruk och traditioner. Och i år har Institutet för språk och folkminnen bland annat fört in på den här listan Bellmanvitsarna.
Mm-hmm.
Wow. Ja, vilket kom närmast som en chock. Det känns så udda. Det var så länge sedan jag hörde en sån.
Verkligen, jag kände det också. Jag vill höra en.
Ja, jag har den här. Det var Bellman, en ryss och en tysk, som tävlade om vems pappa som var kortast i rocken. Och jag höjer på ögonbrynen lite grann i studion, vilket inte hörs, för jag undrar bara varför det. Men det gjorde de i alla fall. Ja. Min pappa är så liten att han sover i en skokartong, sa tysken. Min pappa är så liten att han sover i byrålådan, sa ryssen. Jag har ingen pappa, sa Bellman. Han ramlade ner från stegen och slog ihjäl sig när han plockade jordgubbar. Är det kul?
Nej. Ja, lite är det väl att han är så liten så att han har tvungen att stega upp.
Nej, det är ganska surrealistiskt skämt.
Det är inte kul.
Jo, det är
jag hoppas bara att utrikesminister Stenegard inte tar till en sån här Bellman-vits som det blir dålig stämning under NATO-mötet. Jag tycker bara nej. Nej, nej, nej. En annan ny grej på listan över svenska kulturarv är att bada bastu. Och här hoppar vi rakt in i min spaning, för det som en gång verkar så okomplicerat med tydliga men ofta outtalade regler har blivit ett härke. Kul ord. Mm. Ett härke av naken ångest, blöta badkläder på aggregatet, slabba med mat på laven och värst av allt, folk som sitter i bastun utan någon handduk under skärten.
Alltså.
Ja, har ni sett det också?
Jag har
jag har inte sovit på Eriksdalsbadet.
Du har också det. Ja. Ja. Hur kändes det i kroppen då?
Negativt.
Ja. Min spaning handlar alltså om de här lite pinsamma, obekväma sociala situationerna som uppstår så himla ofta, men som inte riktigt lyckas hantera eller ha en självklar lösning på, eftersom det inte finns så många riktlinjer som människor numera utan tjafs och protest underordnar sig och följer. Och i den här bristen på ordnung muss sein vacklar vi, blir irriterade och undrar vem det egentligen är fel på. Alla andra? Eller är det fel på mig? Och förr så sa man att goda råd är dyra, men så är det absolut inte längre. Idag fylls mediebruset av så mycket tips och råd, ofta uttryckta av något slags hittepåbetonad expertelit. Så jag menar, och det handlar min spaning om, att vi helt enkelt lever i rådgivarnas galna era. Och jag ska i min spaning lista tre typer av rådgivningsstilar, och först ut är den tramsiga. Ja, den här sorten, alltså den tramsiga, skapar i första hand en bekräftelse på att oavsett vilka problem du har och vilka petitesser du väljer att förstora till kris, så är du normal. Och kungen i den här genren, det är den brittiske skådespelaren Bill Nye. Mm. Ni vet, han som spelade den åldrade, lite löjliga popartisten i julfilmen Love Actually.
Ja, ja, visst.
Mm. Ja, då är alla hemma där. Ja. Hans podd heter Ill Advised by Bill Nye. Har ni hört den?
Nej. Absolut inte, men jag tycker det kommer...
Ni är ju spontant ganska förtjust i Bill Nye, så jag hoppas att du inte ska säga för mycket negativa saker.
Nej. Alltså, dåliga råd med Bill Nye. Och den har hundratusentals lyssnare, och det kan man förstå. Inte minst för att han riktar sig till alla de som känner sig lite obekväma och udda. Och den är inget för den som mår och fungerar bra och har friska relationer.
Ja, det är därför jag inte har hört talas.
Jag skulle ju säga, det vill säga, den riktar sig till alla.
Han är väl själv ihop med Anvin Thor, tror jag.
Alltså, är han? Ja, vad kul.
Det är
ett faktaprogram det här. Alltså, ja. Så mycket fakta. Mm. Och Bill Nye slår dessutom fast att han inte tycker att vi ska följa hans råd överhuvudtaget. Vilket är ett väldigt bra råd, i alla fall tycker jag. Mm. Lyd inga råd, det har alltid varit mitt bästa oombedda tips till mänskligheten.
Mm. Men är han en sån som ger råd som egentligen är så självklara så att vi lyssnar mer på dem för att vi tycker att andra inte följer dem? Eller ger han råd som...
Nej, det är en bra invändning, för han ger råd utifrån att han ibland inte vet vad han ska svara och ibland pratar om någonting annat och ibland bara är en väldigt cool typ. Sådär. Mm. Så Bill Nye, han svarar på frågor då från lyssnarna, och det kan handla om, måste man gå på återträffar med sin gamla skolklass? Absolut inte. Eller om det är okej att rätt bryskt avspisa den som oväntat tränger sig på och vill sitta med under en lunch på en restaurang? Svaret? Ja, avspisa på. Mm.
Men det är alltid ju inte från hans eget huvud. Han har inte liksom stöd i någon
litteratur. Nej, eller... det är bara...
Han skjuter från höften. Liksom.
Han skjuter totalt från det. Min kroppsdel vet jag inte, men det är bara rakt ut i luften. Sådär.
Men, och han tillhörde den tramsiga kategorin?
Ja, absolut. Oavsett vad Bill tar upp så låter det så mysigt och mänskligt. Och eftersom han är en rätt släpig herre när han pratar, och vid 76 års ålder, så tar han det mesta med ro. Och hans budskap är väl att vi alla är halvknäppa och Bill Nye är troligen knäppast. Men satsa på att göra så gott du kan i livet, men undvik att vara påfallande konstig. Det är ganska bra.
Mm, ja. Sure.
Den andra genren i den globala rådgivningstsunamin är den mer seriösa.
Okay.
Här är de allvarligt menade tips- och rådspalterna som ofta handlar om träning, kost, sex, chefer, pengar, familj, kärlek, husdjur, kroppsdofter och vänskap. De får så mycket redaktionellt utrymme, och det är inte så himla konstigt. För i en till det yttre allt mer osäker värld verkar vi bli allt osäkrare även till det inre. Och ur rädsla värderar vi omvärldens omdöme högre än det egna. Och då uppstår efterfrågan på experter som Isabella Löwengrip, som bestämt sig för att hon är en vett- och etikettexpert i den här kvällstidningarna. Och där ger hon rappa besked om man ska sminka sig när man reser i kollektivtrafiken eller prata i telefon när man är på toaletten. Gissa, ska man sminka sig när man är på bussen, Gunnar?
Nej.
Nej. Patrik, ska man prata i telefon när man är på toaletten?
Nej.
Bra, tack. Det här råd och
tycker
då...
Tycker hon, ja.
Ja, alltså jag har inget emot att folk sminkar sig på bussen.
Inte jag heller. Nej.
Får man sminka sig när man talar i telefon på toaletten?
Ja, det tror jag. Alltså,
jag tror det har hänt mig flera gånger faktiskt. Mm. Ja.
Jag skulle inte klara göra så många saker samtidigt.
Nej, det är ju det förstås. Det här råd- och dådmaterialet är billigt, alltså produktionsmässigt billigt läsgodis. Och de mer seriösa svaren i de mer seriösa spalterna, de brukar följa ungefär samma mönster, men känner igen det här. Mm. Experten tar frågan på allvar, svarar först med ett fint att du vågar komma fram. Sen är det bekräftelse på att det här problemet kan vara besvärligt. Och experten är i princip väldigt inkännande, mycket sällan nyps det till och uppfostras. Och beskedet är i princip att du ska i lugn och ro ta upp det som bekymrar dig med den som det berör, använda ett jag-budskap, och om det inte leder till någon förändring, och undertexten är då, trots att du fått en sån fin vägledning av mig, är det dags att bestämma sig. Vill du verkligen leva med en sambo som, ja, till exempel luktar svett och ständigt och sur och arg, eller inte? Mm. Så ungefär mycket. Mm.
Dagstidningarna, de två stora i Sverige, har ju återkommande sån här, det är varje dag nästan är det en sån här fråga som handlar om särkullsbarn. Mm. Ja. Hur man ska hantera särkullsbarn.
Mm. Det har inte kommit upp i den åldern ännu när det är verkligen en brinnande fråga. Ja.
Ja. Det är tyvärr inte ett så fint ord, tycker jag. Vem vill vara ett särkullbarn?
Nej.
Kan vi titta på ett fint ord för det? För det kan ju vara fint.
Ja, och själva poängen med alla de här är att vi får en inblick i andras liv och kan njuta av och tänka, men så där himla jobbigt har i alla fall inte jag det. Och i stort sett är det alltså ett slags behagligt självbedrägeri, vilket vi gillar. Så vi klickar igen och läser. Nu har jag ett tredje exempel här.
Underbart.
Ja, det är den grasserande rådgivningsfesten i medierna där vem som helst svarar. Alltså varken kändisar eller experter, utan läsarna själva.
Ja,
i tidningen The Guardian heter spalten You be the judge, du är domaren. Och i Sydsvenskan heter det, är det mig det är fel på? Och senaste frågan i The Guardian är om man ska, nu måste ni lyssna koncentrerat, om man ska moppa golvet med vatten eller om det räcker med att dammsuga. Och det är ett par som tjafsar om det här. Kvinnan har hört av sig med frågan och det är hon som moppar, och hennes man, han ligger på soffan och kritiserar henne eftersom han anser att moppandet inte gör rent utan bara sprider runt smutsen på golvet. Och eftersom de här två inte bara är som hund och katt i den här frågan utan också har hund och katt som hårar, så håller de på så här, vecka ut och vecka in. Nej, 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 moppa inte, ropar han från soffan. Jo, 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 svarar hon vinken. Så just nu kan ni och alla andra som har lust gå in och rösta på The Guardians site och vem som har rätt i denna skakande, gripande, aktuella moppfråga. Och jag har röstat, gissa vad jag tycker.
Har du röstat?
Jag tror att du tycker att man ska moppa.
Tack. Ja. I Sydsvenskan är det en blandning.
Det gick alldeles för fort, tycker jag.
Ja, nej, det är klart man ska moppa, herregud. Vi får ta det sen, Patrik.
Man måste göra båda, eller?
Vadå?
Men det räcker ju inte bara moppa. Om
nej, men dammsuga upp moppa.
Ja, jag är mer Agnes Wold och tycker att man behöver inte göra något.
Nej, jag vet.
Debatten är en gång.
Ja. I Sydsvenskan är det en blandning av något slags kändare personer som svarar på läsarnas frågor om hur man hanterar snåla vänner eller folk som proffsar på att vilja ha kaffe när man förberett en genomkoreograferad engelsk tebjudning hemmet och svarar. Den är rätt kul och läsarna älskar att kommentera, gärna tvärsäkert. Vilket blir en kontrast i tidningens experter som förstås är mer å ena sidan och å andra sidan. Och sammantaget kan man säga att alla de här frågorna om hur vi ska vara och hur vi ska bete oss triggar våra vänner, gnällspikarna, moralpoliserna, mästersmiskarna och vet det bästa. Och i framtiden.
Ja, låt höra.
I framtiden, ja. Det finns inget som tyder på att inom rimlig tid blir några moralisk-etiska föredömen som de facto styr världen. Citera mig gärna. Det är första gången jag har hört det, säkert. Och i takt med att dumheten allt oftare kommer till byn blir vi räddare och därmed ännu osäkrare och ännu mer fördömande och intoleranta och samtidigt mer i behov av yttre bekräftelse. Det är som att tidens omtalade känsla av meningslöshet gör att vi blir fixerade vid frågor som egentligen inte borde behöva ställas, alltså om man kan sminka sig på bussen eller bla 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 på toaletten. Och i framtiden älskar vi, Gunnar, särskilt rådgivare som Bill Nye. Eftersom han har kommit så långt i livet, bokstavligt och bildligt, så att han inser och vet att det inte går att ge något annat än dåliga råd, eftersom ingen egentligen vet vad som pågår någonstans och i så fall varför. Och blir det fel, då är Bills råd att be om förlåtelse och framförallt sluta när det är dags. Och vad gäller min spaning så tror jag att Bill Nye i det här läget skulle säga: Maya, shut up!
Tack så mycket! Majose berättade precis här i Spanarna att rådgivning alla former är inne och det kommer maximeras oändligt i framtiden. Förstår jag det rätt?
Svar ja.
Ja, bra. Gunnar, du ska få ge oss dina goda råd då.
Tack.
I form av en spaning.
Ja, det här har ju diskuterats i Spanarna förut och jag vet att ni alla lyssnar på varje sekund av det här, så den här frågan blir närmast retorisk. Men är ni bekanta med prediktionsmarknader?
Ja.
Nu ställer mig under väggen, kan jag nog inte säga exakt.
Jag kan inte svara på det när jag pratar med min advokat.
Det är då någon slags blandning mellan en spelsajt och en aktiemarknad där man kan satsa pengar på i princip vad som helst som kan hända i det verkliga livet.
Kommer någon att kräkas på NATO-mötet?
I princip, ja. Kommer Elon Musk skriva över 2000 tweets i maj? Vem vinner valet i Brasilien? Och kommer Jesus Kristus att återvända till jordelivet 2026? Är tre
jag
saker
gånger
som det
tre,
går att
säger jag.
Ja, det låter väl ganska sannolikt. Du får väldigt bra odds på det sista, kan jag säga. Vi ska inte prata så mycket om just det fenomenet, men två saker man behöver ha med sig, tror jag, för att förstå lite det ut efter här. Det ena är att det har växt otroligt mycket, det här fenomenet. Det omsatte ungefär 20 miljarder dollar bara i januari i år. Och det andra är att det är väldigt kritiserat, för att det är, som en ekonomiprofessor sa här om veckan, det är ett fenomen som är i princip helt skapt för insiderhandel. Alltså så här, om en sak man kan sätta pengar på till exempel är vilken blir den mest spelade artisten på en viss musikstreamingtjänst i maj.
Har det också blivit ett sätt att försörja sig för unga arbetslösa?
Jo, det kan det verkligen vara. Och man kan kombinera de här två sakerna, vet du. Både insiderhandel och försörjning. Men om man då ska sätta pengar på vem som blir mest spelartisten på Spotify. Hur många jobbar på Spotify? 7000 personer. Och de behöver inte registrera sig på någon finansinspektion eller liknande. Som man behöver göra om man håller på med aktiehandel. Och de kan dessutom spela anonymt. Brott kan begås, säger man, och brott har begåtts.
Ja, det är väl enkelt också, för om nu man har gissat på hur många tweets Donald Trump gör, så kan han ju bara göra så många.
Precis, så personer i Donald Trumps närhet har absolut anklagats för just den här typen av brott.
Vart är vi på väg?
Ja. Verkligen.
Ja. Men här kommer ett till synes lite mer osynligt eller oskyldigt brott, men som jag tror, eller jag tycker, fångar vår samtid ganska mycket. Den 6 och den 15 april i år så satte användaren på en av de här sajterna, XX25XX, lite pengar på att temperaturen i Paris skulle stiga över 18 grader Celsius. Och det verkade ganska osannolikt just de här dagarna.
Kan man mecka med vädret?
Jag tänkte ju säga, den är ju svår att fixa.
Ni ska få höra, hörni. Det som hände då var att personen i fråga, han eller hon, han såg ut att förlora vadet. Men plötsligt, under några minuter, så steg temperaturen i Paris med 3 grader.
Nej.
Och den franska motsvarigheten till SMHI registrerade den här temperaturen, och XX25XX tjänade 35 000 dollar.
Hade han satt en värmelampa under själva mätinstrumentet, eller?
Det är en av teorierna.
Att någon satt så här.
Men Paris måste ju ha jättemånga mätpunkter.
Ja, och en av de officiella som franska motsvarigheten till SMHI har sitter på flygplatsen Charles de Gaulle. Och den hade då blivit utsatt för någon slags hyperlokal värmeattack. Mm-hmm. Hade någon där kanske eldat med en tändare under den här termometern?
Ajabaja, det är ju fusk.
Var en hårtork framme? Det är inte bara fusk, det är svårt och olagligt. Men det är ännu inte klarlagt vad det är som har hänt. Men franska SMHI slog fast att de hade blivit utsatta för någon slags påverkan och då gick XX25XX upp i digital rök.
Och, inga stålars?
Jo, stålarna fick han med sig, men han har försvann från de här produktionsmarknaderna.
Oh. 17.
Vad är oddsen att XX ska dyka upp igen?
Det kanske man kan spela på en sån här produktionsmarknad. Ja. Mm. XX25XX en bedragare? Absolut. Men han är också en person med två fingrar mot samhällspulsen. En konceptuell konstnär som i en enskild, mycket lukrativ handling lyckats fånga det vi alla känner. Det är min spaning. Handlar om idag att termometrarna, temperaturmätarna, metaforiska eller faktiska, är trasiga eller har satts ur spel.
Eller är manipulerbara.
Ja. Hela klimatet är väl rising på?
Det är en mycket bra poäng.
Helt ny.
Helt
allting ny. Allting själv.
Jag funderade på det, tänkte jag. Är den ny nog från min spaning? Ja, men så här är, saker som vi tidigare har kunnat lita på för att förtälja temperaturer, metaforiska eller faktiska, funkar inte längre. Det känns för oss alla på ett visst sätt, men siffrorna som ska berätta för oss hur det går, de stämmer inte överens med våra känslor. Vi vet inte längre om det är metaforiskt varmt eller kallt.
Det kan stå så att temperaturen är 9 men känns som -3.
Ja, men exakt. Så kan det ju vara.
Fast det känns som 9 grader och inte -3.
Ja, precis. Och man önskar att man hade den typen av känns som funktion på lite fler grejer som vi kommer komma till. Så här, det första exemplet var det där då. Mitt andra är, minns ni klickonomin? Maja, du har ju varit chefredaktör för Journalisten. Mm. Och du har ju grundpassat tidningar, Patrik.
Men det var på 1900-talet?
Ja.
Nej, det var det faktiskt inte på 2000-talet.
2000-talet var det. Ja. Ni kan väl berätta vad det var ungefär, ni som jobbade på den här tiden?
Jag kommer inte ihåg.
Jo då, man fick betalt per klick. Man ville få in läsare bara. Varje klick gav pengar.
Exakt.
Eftersom vi inte kunde sälja annonser.
Precis.
Och det här gav då upphov till den värsta formen av slapp mediekritik som jag känner till. Som är en av personer som kanske blivit mycket marginellt felciterade eller fått något citat tagen ur kontext, så säger de lite uppgivet, konspiratoriskt och hotfullt att det är bara ny media som jagar klick.
Precis.
Klickfiske var ett nyord 2004 eller sådär.
Exakt. Mm. Och,
den här... Men är det ute? Är det inte klickjakt?
Ja, men jag skulle säga att den här kritiken är inte bara slapp, utan den är också otidsenlig. För att vi i media jagar inte så mycket klick längre. Nu är det mycket fotbollstränare och felciterade politiker som kommer bli arga, för att då kan jag inte längre säga att det är bara ny media som gör klick. Men så mycket klick liksom jagar vi inte längre, för att ett klick lönade sig inte så mycket på den här tiden. Och det vi vill istället göra är att få folk att betala för prenumerationer. Så vi vill konvertera. Mm. Så det är det ena, men det andra är, det går inte att lita på klicken längre. Temperaturmätaren klick för huruvida någonting är populärt eller inte är inte en pålitlig termometer.
Nu kan det sägas.
Ah. Så är det. För vi har nämligen nått en brytpunkt där över hälften av all internetaktivitet utförs av bottar, AI-skrapare och andra automatiserade program.
AI-skrapare?
Ja, det är
då. Jag antecknar här också.
Det finns också uppskattningar på att så mycket som 90% av våra sociala medieflöden är manipulerade av reklambyråer och PR-firmor som iscensatt någon slags motsvarande ryska trollfabriker som driver upp...
Men de som lyssnar på spanarna, är det riktiga människor eller är det något annat?
Ja, vi vet inte. Jag litar väldigt lite på Sveriges Radio, vissa siffror generellt. Men,
oj.
Men sure.
Det blir känsligt.
Ja, men de finns då liksom, vad som är populärt, hur går det för mina poster, hur många likes har jag? Det är ingen som vet egentligen, för att den termometern är faktiskt trasig. Mitt sista exempel, och det som jag kanske själv brinner mest för, ekonomin. Hur går det egentligen för ekonomin?
Åh ja, det beror lite på vilken...
Det är en stor
vilken...
fråga.
Ens känsla är ju att det inte borde gå så himla bra, va? Alltså om man tittar typ så på världen. Och så säger man att det är världens största energikris runt hörnet och att det är krig i hela Mellanöstern och världens viktigaste liksom farled är blockerad och att det dessutom är...
Tullkrig på det också.
Tullkrig på det och inflationshot i USA, så känner man så här, det borde gå hur dåligt som helst.
Ja.
Och det tror också många svenska konsumenter. Det svenska konsumentförtroendet, som är en siffra som ska skilja hur vi känner inför ekonomin, är på samma låga nivåer som i början av pandemin. Men det liksom... Tittar man på de så kallade marknaderna, tittar man på börserna, saker som historiskt har fått fungera som temperaturmätare för ekonomin, så ger de en helt annan bild. Ibland är jag med och är rådgivare slash expert i till exempel radio och tv. Och då kan jag säga någonting i stil med att över tid så kan man tänka sig historiskt i alla fall att börsen går upp någonstans mellan 7-8% om året. Sen finns det ju dåliga år då saker händer i världen, då börsen går ner, akta er för att investera pengarna, inte har råd att förlora och så vidare. Stockholmsbörsen, med bakgrund av allt vi har pratat om, är upp 7% redan i år.
Okej.
Det går urbra för ekonomin, kan man tro, om man tittar på de här, den temperaturmätaren.
Det har nog att göra med att politikerna har budskapet att det, allting är system- och samhällskollaps, tror jag. Det är min lilla åsikt.
Ja, kanske. Alltså, i USA pratar man om vibe session. Alltså,
vibe?
Ja, vibe session. Alltså känslomässig lågkonjunktur, vibblågkonjunktur kring ekonomin. Alltså, börserna visar att det är 35 grader varmt, men vi sitter och huttrar. Det är någon slags känsla. Ja, det finns en stor diskrepans mellan hur det är eventuellt och hur det känns. Varför ser det ut så här vad det gäller ekonomin då? Svarar det jättemånga. Ett litet axplock är då att alla världens pengar slussas bara mot de stora AI-bolagen. Och går det bra för dem så går det bra för världsekonomin.
Trickle down, tjena.
Exakt. Mm. Och även om världens sju största techbolag bara sysselsätter ett par miljoner människor. Dessutom så finns det en stark trend som handlar om att mer och mer pengar används till att ta lån för att köpa företag snarare än att investera dem i företag. Så att det är massa pengar som flödar in i ekonomin, men de gör ingen nytta. Temperaturen, börsen och marknaderna har inte längre någon poäng. Framtiden.
Låt höra.
När alla termometrar slutar fungera, vad ska man göra? Jo, man ska sluta mäta helt enkelt. Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen. Jag spår en framtid där vi kommer lita betydligt mindre på data och också samla in mindre data. Managementkonsulter, som tidigare varit de största datainsamlarna och analytikerna, Excel-nissarna, de kommer istället bara komma in på företag och säga hur det känns att det går för det här bolaget.
Man plockar in en rådgivare helt enkelt.
Ja. Börsanalytiker kommer säga att det känns som att det rimligtvis inte går så himla bra för ekonomin, och chefredaktörer kommer att titta på en text och säga att ja, den känns väl bra.
Men kommer det vara någon skillnad?
Svår fråga som framtiden väl får utvisa, antar jag. Jag tänker att det är en annan fråga som är den allra största frågan här, som är hur ska man då kunna begå omfattande bedrägerier? Jag tänker att man helt enkelt kan sätta pengar på hur många tweets det känns som att Elon Musk gjorde i år. Det känns som att det var över 2000 stycken. Hur vågar du tvivla på min magkänsla? Det känns som att Jesus Kristus har återvänt. $35,000, tack så mycket.
Tack så mycket, Gunnar Harrius. Och också tack Patrik Hardenius och Maja Åse. De som såg till att det lät var ljudtekniker Tobbe Sjökexet Karlsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Nu firar vi alla picknickens dag hela helgen och tjuvstartar sommaren med Summertime i tolkning av Miles Davis, som på tisdag skulle ha fyllt 100 år.
Det känns som man skulle ha fyllt 100 år.
Ja, det känns ungefär så. Lyd inga ord, hörni. Hej då!
Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1. och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.